Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej, jag blev så besviken när jag kom ut i morse. Jag såg det på pojkan också och det inte var någon snö och inget julmys alls.
Men
höst.
Jaha, och gud, och jag som tyckte det var så härligt. Jag promenerade till kontoret, det var så behagligt väder. Men det är klart att det är snö, julkänslan är som bortblåst.
Nej, men julkänslan tvärdog och nu är det liksom, när folk lyssnar på det här så är det, vad är det då, 3 dagar kvar typ?
Fredag, lördag. 3 dagar innan julafton, exakt.
Otroligt alltså.
Ja, men det, jag tycker alltid att det är så. När man är i Stockholm på julafton så är det alltid höstväder. Killarna cyklar dit man ska liksom.
Ja, det är ingen kul. Jag tycker då är man ju hellre antingen på en varm strand och har det riktigt varmt och skönt och behagligt. Mm. Eller så är man i Jämtland och har liksom snö.
Snö, ja, verkligen. Det håller jag verkligen
däremellan.
Ja, annars, ni hade fest igår, var det kul?
Ja, jag tycker att det var otroligt kul faktiskt.
Blev du full?
Alltså jag kände mig lite smått, småbakis och så va. Men det är också för att vi höll på så himla länge. Alltså vi började dricka kanske redan vid, så här, vid 3 tror jag, då vi tog min första öl.
Mm.
Och då är man ju rätt mör, alltså vid midnatt liksom.
Ja, ah, okej. Okay. Jaha, men, kul. Mm. Lyckat i alla fall, en lyckad fest.
Ja, men det skulle jag säga. Alltså jag ska inte säga att det var riktigt en temafest, för de vill man ju försöka undvika av förklarliga skäl. Det är ju så, folk är ju så otroligt lättkränkta när det gäller saker. Så att egentligen, om man ska liksom rent krasst se det så här, har man planer på att klä ut sig eller göra någonting, då är det säkraste kortet att klä ut sig till en grönsak faktiskt.
Ja. Ja, nej, det är verkligen inte lätta tider. Man, alltså, så här, jag tycker inte bara att det är... Alltså, där som det är alltså känsligt. Jag tycker att det är precis... Alltså precis överallt. Folk är på hugget. Vet, om man så här, gör något fel i trafiken eller så här, om jag ställer min bil någonstans där jag inte får stå, så är det fan i mig liksom 9 av 10 gånger så är det någon som, nej, du får inte stå där. Man bara, nej, okej. Mm. Tack för infot.
Ja, jag vad heter det? Jag körde ju med min elvespa och så var det en cyklist som cyklade fatt mig för någonting som jag hade gjort. Det tycker jag är ganska ambitiöst. Alltså om det inte är ditt jobb att välja att bara säga, vänta, nu trampar jag. Mm. Jag vet inte ens om den här personen skulle åt samma håll.
Nej.
Men ville så gärna tala. Du ja, körde på fel sida.
Ja, precis. Säga till liksom.
Ja, skulle säga till. Alltså,
såhär, jag hade en kvinna som slog i min motorhuv häromdagen. Jag har ingen aning om varför. För att jag bara såhär, kollar runt och bara, vad fan har jag gjort för fel nu? Jag bara...
Ja. Nej, folk är bugge. Men och sen då, politik såklart. Alltså det är ju...
Mm.
Jag tycker på riktigt synd om våra politiker alltså i dagsläget som måste ha sociala medier för att bygga sina varumärken och då måste ta del av allt. Alltså de är ju ett öppet mål för näthat och... Tänker jag.
Mm.
För då tycker man ju, alla tycker ju typ att de har rätt. Att kritisera eller jävlas med någon som har valt att ta sig an politik.
Ja. Ska vi kicka igång frågorna?
Ja, ska du inte berätta om julmarknaden där då?
Va?
Idag, den lät ju jättespännande. Har du lämnat in några böcker eller?
Böcker? Nej, det har jag missat.
Ja, ah. Nej, det var, man kunde ju... Jag tror att de i första hand vill ha barnböcker. Jag tror varken dina kokböcker eller din chicklit eller min bok skulle vara så uppskattad på den här julmarknaden. Men hade man liksom barnböcker så kunde man lämna in det. Kunde de sälja det på julmarknaden?
Ja, jag har gjort det varje år så att jag har fan inga barnböcker kvar nu.
Nej, jag hade ju fått så här massa böcker av Camilla Läckberg med Super Charlie. Men jag vet inte vad jag har lagt dem. Du har inte sett dem, nej?
Nej.
Nej.
Men jag hittade, jag är så glad, jag har ju försökt att mässa dig en veckas tid nu om att få killarnas sommarkläder. Det har inte gått så bra. Jag hittade i alla fall Ringos badtofflor i morse. Så då blev jag väldigt glad.
Ja, men alltså du håller på och galar om det. De ska åka om en och en halv vecka typ.
Jo, men snälla, du känner väl mig. Jag har ju packat klart för länge sedan.
Det är så jävla sjukt alltså.
Vad menar
alltså,
du? Jag åker till Skänninge på lördag.
Mm.
Och så är jag där. Och sen kommer jag tillbaka från Skänninge. Och då har jag fullspäckat schema ända tills jag ska till Arlanda. Jag har inte någon liksom, marginal för att hålla på och börja leta barnens sommarkläder då.
Nej, jag fattar det. Alltså, jag fattar ju det rent liksom, intellektuellt. Men jag kan samtidigt inte förstå det för att jag skulle liksom packa typ över en vecka innan jag skulle åka. Det är liksom, jag har fått ihop det.
Nej, och för mig är det ju tvärtom. Jag kan ju inte fatta människor som så här rafsar ner allt i sista sekund. Alltså,
nej, och det är ju jävligt jobbigt. Och jag försöker bli mindre så. Men det tar ju alltid längre tid att packa än vad man tror. Eller jag tycker,
ja, men just därför börjar jag ju typ så här två veckor innan och så här leta fram sommarkläder, prova ut shorts, en annan dag prova ut skor och sen nästa dag så letar jag fram solbriller och väljer vilka jag ska ha med mig och sen nästa dag så går jag igenom bikinisar och sen så hittar jag alla killarnas shorts och badbyxor och det enda viktiga jag har kvar nu att få från dig som är sjukt viktigt är Rambos badbyxor och hans pass.
Mm. Ja.
Tror jag att jag kan få det idag?
Passet. Ja, jag kan ta med det idag. Passet och jag ska komma ihåg, jag har inte skrivit upp det, min lista direkt.
Badbyxorna. Mm. Du, ja, nu blir det här väl som ett vanligt samtal mellan dig och mig. Ska vi köra eller?
Ja, vi kör.
Hej bästa Katrin och Bingo. Jag har aldrig skrivit till er förut, men jag är i akut behov av hjälp då jag håller på att bli fullkomligt galen. Jag är 26 år, sambo med min kille 27, inga barn. Vi har varit tillsammans 1,5 år, vi är dunderkära, har världens bästa sexliv, ligger flera gånger i veckan / om dagen. Och allt är egentligen helt perfekt. Förutom en sak, och det är att en av hans bästa och närmaste vän knarkar eller röker mest på vad jag vet. Min sambo har innan han träffade mig tagit kokain på fester och rökt på ibland. Men hans gamla vän som han fortfarande umgås med hans gamla. Han har sagt att han rökte på en gång i början när vi precis hade börjat träffas men aldrig mer efter det. Jag är väldigt emot droger och jag frågade han tidigt i våran relation om han skulle kunna tänka sig att ta något igen och han var lite tveksam typ jag vet inte alltså det är inte så jättestor grej enligt mig men nej jag tror inte det. Jag vill inte gå in på det mer då. Det var så nytt mellan oss men efter någon vecka tog jag upp det igen och jag sa att det inte känns bra för mig att han kanske skulle kunna tänka sig att ta droger igen. Och då var han snabb på att direkt säga nej. Men gud, jag kommer aldrig göra det igen. Jag värdesätter vårt förhållande så extremt mycket mer än det. Jag frågade även, men om du sitter hemma med din kompis själv och han skulle ta, vad gör du då? Då sa han, men det spelar ingen roll, jag kommer inte göra det igen. Min fråga är om jag verkligen kan lita på att han aldrig kommer att göra det. Jag tänker att det alltid finns en liten chans att ta droger om man inte är helt 100% emot det. Jag blir galen av att tänka de här tankarna när han exempelvis är på grabbkväll med sina polare och jag vet att en eller flera av dem röker på. Varför skulle inte min kille haka på? Har tagit upp det här flera gånger och han säger varenda gång att han inte kommer att göra det. Och att om hans kompisar gör det så är det upp till dem. Hoppas verkligen ni tar upp min fråga och får höra era kloka ord. Kan inte ta upp det här mer med min kille då han redan har sagt att han kan säga allt han kan säga och jag vet att jag inte kan kontrollera honom. Men jag kan inte släppa tankarna i mitt huvud och han kommer göra om att han kommer göra det någon gång ändå. Jag vill inte vara tillsammans med någon knarkare. Hör det bäst.
Mm.
Ja.
Min första spontana tanke är ju att det här är så hårt kopplat till hans faktiska värderingar lite grann. Och någonstans så tycker jag att hon måste ju acceptera att de har olika synsätt. Alltså, jag tycker så här, berusningsmedel, politik, pengar, liksom alla sådana saker har man ju olika värderingar, utgångslägen. Det kan man ju inte, man kan ju inte kräva att en annan, om han har en liberal inställning till droger så tycker inte jag att hon kan kräva att han ska tycka och tänka och resonera. Hon kanske är som en fri från frikyrkan eller alltså som en så här frireligiös människa som är väldigt, väldigt anti liksom alkohol och droger i sig. Och det man får komma ihåg är ju att det kan ju vara en sån enkel sak att okej, han röker på med sin kompis. Det är olagligt i Sverige. Men sen kanske de sitter på ett café i Holland och röker på en holk och det är fullständigt lagligt. Och då är det ju inte en fråga. Då är det ju mer fråga om moral och etik, alltså huruvida han ska liksom respektera vad hon tycker.
Ja, alltså jag känner väl att jag tycker att hon låter som en så här jävligt jobbig tjatmoster som hon håller på. För att det är ju så här, har man en relation med en annan människa så det är klart att man får liksom uttrycka vad man vill och så här, jag vill inte att du ska knarka, punkt. Men sen, jag tror inte att det hjälper att hon tar upp det här gång på gång. Men om du sitter hemma där med honom och han tar, vad gör du då? Men om du är på en grabbkväll och tre av sju röker på, vad gör du då? Men alltså det blir så här...
Absolut. Jag håller 100% med. Alltså absolut inte hålla på och tjata sådär. Det där kommer ju bara leda till att han en dag tänker att hon är så jävla jobbig och skylla sig själv.
Ja, men lite så. Alltså... Och sen är det också så här... Vill han röka på med sina polare och skiter i... Alltså så här, nu vet han att hon vill inte att han gör det. För hon vill inte vara ihop med någon knarkare. Okej. Okay. Om han gör det ändå, så kommer... Alltså så här, hon kan inte påverka det på något sätt.
Nej, nej, nej. Och jag tycker inte man kan inte säga att man är en knarkare. Nej. Om man röker på. Det är inte att vara en knarkare. Nej. Alltså, det är som att säga att man är en alkoholist om man tar ett... Ja. Jag vill inte att du dricker dig full. Och så sitter man på en middag med sin kompis och äter en god köttbit och tar ett glas rött. Och så ska man få höra att man är alkoholist. Mm. Det är ju inte, det är ju samma sak med droger också. Skillnaden med droger är ju att det är olagligt med droger, men inställningen är ju densamma, att om man testar eller gör något sånt, det gör ju inte att, det är ju inte samma sak som att säga att man är en knarkare.
Nej. Nej, men nu säger hon så, det var därför jag sa så, men alltså jag tror bara att hon måste lita på sin kille. Om hon väljer att vara i relation med sin pojkvän så får hon lita på att säger han att han inte kommer göra det så kommer han inte göra det. Och gör han det ändå utan att hon får veta det, då får det vara så. Alltså så här...
Ja, men med reservation då för att om det är så att han känner sig trygg trots att han kanske har haft problem eller vad det än må vara. Alltså om han känner sig, alltså att han känner att han har på något sätt lyckats distansera sig från knarket och har det liksom under kontroll. Det är ju någonstans också tycker jag lite upp till honom om han vid något väl utvalt tillfälle bestämmer sig för att röka en joint med sin kompis. Det är ju inte nödvändigtvis så att han ska göra avkall på det bara för att hon har bestämt att det är dåligt och utifrån hennes värdering att något som hon ogillar. Utan där får man ju diskutera så här, är det rimligt att kräva det. Man kan ju tycka olika, resonera olika. Hon kan ju vara tydlig med vad hon tycker om, vad heter det. Men jag menar, du kan ju inte kräva att din partner ska rösta på samma parti, för att det har vi gjort i min familj hela tiden. Och jag tycker att vi ska betala så här.
Jag tycker inte heller att hon har rätt att kräva det. Och jag tycker så här, om hon vill höra vad jag tycker i den här frågan, så tycker jag att hon bara ska så här chilla lite grann. Alltså vi har ett liv att leva, och jag tror att det är väldigt viktigt att man får göra det man vill i det livet och inte gå runt och känna att man så här har någon slags strypkoppel från någon partner som...
Det slutar bara dåligt.
Ja, det är inte alls bra. Och jag menar så här, alltså, kom igen, vad spelar det för roll om han gör det någon gång på liksom en grabbkväll? Alltså, vad spelar det henne för roll? Hon vill inte vara ihop med en knarkare. Nej, men...
Ja, jag köper inte heller det. Utan och det där kommer bara till slut bara forcera fram någonting hos honom som han inte vill göra, för att han känner sig trängd i hela situationen. Mm. Så att, jag menar... det värsta man kan säga till en kille typ när han ska resa bort eller någonting, det är så här: du får inte göra det, så här, ha det bara jävligt kul, jag litar på dig.
Alltså,
ha din roligaste helg, njut av ditt sällskap med dina, alltså tänk när han drar iväg med grabbarna, testa och säga så här: för jag hoppas du får en helt underbar kväll, älskling, vi ses imorgon eller ses ikväll eller vad det är, så här. Testa och säg så istället för att säga så här: ja, och så hoppas jag att jag håller undan, inte röker på, inte dricker, inte pratar med någon tjej, inte gör någonting och inte skrattar åt något olämpligt skämt, okej? Ha en kul kväll.
Ja, nej, det är ingen bra taktik.
Han bara går därifrån och bara, ja, kul.
Nej,
kul kväll.
Han går ju bara därifrån och bara så här: fan vad jag vill prata med en snygg tjej, säga och göra olämpliga saker. Ja, det är klart, det blir motsatt effekt.
Ja,
det där är ju så bara dumt av tjejer att hålla på så där. Tjejer framförallt.
Det är verkligen det. Verkligen.
Hejsan, jag är en 25-årig välutbildad snygg tjej med mycket fantasi och spontanitet i kroppen. Mitt problem tar sikte på vänskapsrelationer. Jag är väldigt snäll och har en tendens att kämpa för mina relationer. Konsekvensen är dock att jag lätt blir tagen för givet av mina vänner. Jag har pratat med dem om att jag är trött på att vara den som alltid hör av mig och styr upp saker, men jag upplever inte att det blir någon skillnad. Det lyckas alltid bli så här för mig, i likväl långvariga vänskapsrelationer som nyfunna vänner. Tacksam för tips på hur man ska få ens vänner att inte ta en för givet. Vilken intressant fråga, för att jag känner direkt så här, om man har vänner där man känner så som hon gör, så är det ju inte riktiga vänner. Alltså det finns ju... Jag kan inte tänka mig någon kompis som jag har där jag känner så här, det är alltid jag som ringer, det är alltid jag som föreslår att vi ska käka lunch eller fika eller festa eller ses eller gå runt Djurgården, utan det är ju alltid... Alltså jag har aldrig ens tänkt en sån tanke om någon jag känner.
Att det är någon så här obalans liksom.
Nej, men alltså att så här, gud, det är alltid bara jag som ringer och frågar om vi ska göra saker. Hon ringer aldrig mig.
Nej, jag menar det. Och det, jag tycker att du prickar ju exakt rätt punkt. För det är ju det hon ska fråga sig själv. Vad är det här för vänner om det är en jävla uppförsbacke och man är tvungen att dra en jävla droska?
Alltså jag skulle vilja säga så här, de vill inte vara med dig. Alltså om de inte hör av sig till dig tillbaka och föreslår att ni ska ses och göra saker, utan att det alltid är du, då skulle jag vilja påstå att de här människorna så här: åh, nu kommer ett sms från Lisa igen. Fan, alltså. Ja, nej, men absolut, vi kan ses. Alltså det är bara min spontana tanke att det är så här, de här människorna har inget intresse av att umgås med dig, för då hade de definitivt hört av sig tillbaka. Alltså det bara känns som att så här, felet ligger nog mera hos dig. Vad är det du... Alltså är du lite väl... intensiv och på och ringer väldigt mycket, messar väldigt mycket, föreslår att ni ska ses väldigt mycket så att folk känner så här, åh, lugnt. Alltså så här, jag har andra människor att umgås med än bara dig. Om de människorna aldrig hinner alltså antingen hinner eller har lust och återkomma till dig med att säga, ah, men fan, jag ska vi käka lunch på onsdag. Fattar du?
Alltså jag ser inte emot. Det kan mycket väl vara så, men jag tycker ju samtidigt, för dig är det ju verkligen så här svart eller vitt, och jag skulle kunna ha en lite mer nyanserad infallsvinkel och säga det att det är klart att det finns alltid relationer där någon drar ett lite tyngre lass, alltså för att man är så som person. Man kanske är lite snabbare att ta notan, lite snabbare på att komma med bilen, för polan har inte, har väl sin på verkstaden eller jada jada. Alltså, det är klart att man har genom åren både har och har haft polare som liksom inte har samma engagemang, eller som du vet, som kanske inte ordnar lika mycket roliga fester och bjuder med eller så. Alltså,
Nej, så jag menar, ja, visst, absolut.
Man har ju, alla människor har ju, så är det ju alltid liksom,
ja,
ett stort,
men jag bara känner så här,
alla
om man
roller
reagerar så starkt som hon gör här, att hon att hon faktiskt sitter ner och bara säger, vänta, alla jag umgås med måste jag kontakta för att vi ska ses, då är det ju något, det är något fel någonstans.
Ja, men det är det ju 100%. Nej, men jag tycker att hon ska, för det första tycker inte jag att hon ska vara rädd att hitta nya kompisar. Det är väl liksom, det är ju inte någonting, det är ju inte som att man ska skilja sig eller så. Ibland så är ju det, alltså man ska ju vara jättenoga med vem man omger sig med och vad man får för energi, både när det gäller släkt, familj och vänner. Så det är ju, det är väl klart, om hon nu känner så att hon får ett dåligt engagemang och en dålig energi. Och
jag tror hon är för intensiv. Jag tror att hon är liksom, citat, jobbig.
Exakt, men hon är ju jobbig i sina vänners ögon. Det finns ju någon som, jag är ju också en jobbig, intensiv person. Vad gör du? Vet, så här, jag kan ju också vara så där, min kompis, liksom, så här, ska vi inte göra det här? Ska vi inte göra det här? Att man vill hitta på grejer, man har lite ADHD och lite damp, liksom, och är så här dampunge. Det är väl klart att det, men då är det ju, då ska man ju hitta någon som är lika glad och jobbig tillbaka.
Ja.
Alltså, det är det jag menar. Alltså, om de tycker hon är jobbig, ja, men då kanske inte det är en bra kompismatch. Då är det ju bara att matcha med någon som också är, vissa uppfattar lite jobbiga. Men fan vad kul när två jobbiga personer plötsligt kan vara, hitta varandra.
Ja.
Liksom. Ska vi göra det? Ja, skitkul. Du, vad gör du imorgon? Vad gör du imorgon? Alltså, vet, de kan ju bara säga, du.
Ja, visst.
Då kommer det ju bli jättebra.
Ja.
Så att jag tycker att se det här som en spännande utmaning att hitta en ny kompis liksom. Och det är ju bara att göra som Katrin säger. Du pratar väldigt lite om paddel, måste jag säga.
Jag har ju slutat. Skämtar du eller?
Ja, men du skulle ju alltid säga så här, ska inte du bjuda ut killen på paddelmatch? Ja. Det skulle jag göra.
Jag måste ta upp det. Men jag fick ju så jävla ont i ryggen till slut, så att jag var tvungen att lägga ner paddeln. Samma sak med golfen. Jag fick så jävla ont av att spela.
Ja.
Men nu har jag ju suttit och marinerat mig i det röda ljuset här hela, ja, men i många månader. Så nu känner jag ju att jag är bättre än någonsin i min rygg. Så att det är mycket möjligt att jag kan ta upp padden igen 2024.
Ja, men jag bara tänker, vad ska hon börja leta efter nytt umgänge? Är det på paddelbanan eller på gymmet eller så här aerobikpass liksom för så här ADHD-människor liksom? Hon kanske ska vara med i någon så här community.
Hur gammal är hon? Vad har hon för liv liksom?
Ja,
hon är 25. Välutbildad, snygg, fantasifull, spontan. Alltså hon verkar ju...
Ja.
Men vadå? Det finns väl inget lättare än att antingen gå ut och röra sig i sociala sammanhang, restauranger, pubbar, barer, krogen. Och i kombination med att bara så här chatta loss på, alltså på Instagram. Instagram är ju världens lättaste ställe och göra nya, alltså skapa nya kontakter och polare och vänner och partyvänner och träningsvänner och paddelvänner, och det finns ju precis allting. Man går ju bara in på något konto, kollar upp någon som man tycker så, ja, men hon verkar härlig, in på hennes story, likea, skriva en kommentar, alltså så här, det räcker ju med att man bara så här, shit, fan vad kul, var är du, eller fan alltså, Det är ju lätt.
Ja, men exakt. Ja, nej, jag tycker det. Jag tycker det. Och är det så att du vill ha en shoutout av mig och Katrin, så får du det, såklart.
Ja, det skulle vi kunna göra. Gud, vilken rolig idé.
Kan ni en shoutout?
Ja. Shoutout. Mm. Ja.
Söker okay. Nya kul vänner, ja.
Du, apropå ingenting, vet du vad jag fick för superintressant... förfrågan idag?
Ja, inte Let's Dance, för de har väl lagt ner.
Nej, ingen sån förfrågan. Jag blev inbjuden till en trekant.
Oh my god, vadå? Hur blev du inbjuden med det? Via DM?
Ja.
Ja, jävlar. Det är ju väldigt, väldigt kul.
Av folk...
Det måste du göra.
Lyssna,
så att vi kan prata om
av
det.
Jättebra kontakt. Jag känner.
Ännu roligare.
Nej, men alltså det är så chockerande. Jag blev så chockerad. Alltså...
Ja, jävlar. Folk som jag känner också det.
Ja. Alltså grejen är, det här är ju lite det som vi har så här... pratat om i alla år, att när två människor har varit tillsammans i liksom x antal år och man har skaffat de här barnen och man tragglar på i det här kanske inte så här superspännande förhållandet längre, att det är något som alltså så här, vi har ju tipsat till att man ska göra det och vi har pratat om att folk gör det, men för mig så har det inte liksom förrens idag blivit något så här super mega konkret. Alltså, jag vet att det är liksom en ny Stockholmstrend.
Ja.
Och jag har ju hört mycket om liksom så här, par som jag känner till, att folk har sagt så här, men han och hon brukar bjuda in till trekant, och jag har väl kanske fått det så här liksom,
hint.
Ja, det har jag ju liksom på krogen, på fyllan. Alltså när man har stått lite så här, liksom berusad på Wall halv tre på natten, så har man väl kanske liksom, men då har det ju varit mer att man, ja, men du vet, det har varit så här avslappnat och alltså så här, nej, men liksom avslappnat, men
ja.
Alltså att vakna idag, jag hade väl kanske en liten dejt kan jag absolut inte säga att det var, men jag hade en liten träff hemma.
Du hade besök.
Jag hade besök, tack snälla.
Ja.
Hemma igår. Och sen så vaknar i morse, kollar telefonen, och då har jag liksom fått en så här, alltså en seriös...
En förfrågan.
Nej, men en seriös inbjudan till en trekant hemma hos ett par som är så här... Ja, jag det är liksom så här.
Ja, du är inte helt främmande för det?
Jo, jag blev livrädd. Alltså jag fick total panik. Och
jo, men bortsett från att du blir rädd, så har du ju utseendemässigt och sammanhang. Hade det inte varit massa andra olika faktorer som påverkar situationen, så hade du träffat dem liksom på en öde ö, så hade du inte haft något principiellt emot att det kunde hända något.
Jag vet inte. Jag kan inte riktigt bestämma mig. För att det är klart att...
Nej. Men då kommer vi till nästa fråga som är intressant, tycker jag.
Uh-huh.
Det är ju att jag tror att vissa människor i ett sånt här sammanhang, eller så som du beskriver, det kan ju äga rum på två olika sätt. Antingen så här att man på något sätt liksom systematiskt liksom rekar av sitt närområde, bestämmer, hittar, planerar, bokar tid. Eller så kan det vara som du sa själv, att man står på krogen och bara, det hände. Förstår du?
Mm. Okej.
Okay. Och där är bara frågan vad du föredrar. Alltså att det bara så här, råkar hända eller en förfrågan. För det är ju ändå en annan jävla grej att komma hem till någon. Så här, ska du ta en taxi? Ja.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag kommer klockan 8.
Åh, för fan.
Klockan 8.
Åh, ding dong. Gud, nej. Åh, gud, sluta. Nej, åh, gud.
Vad fint ni bor här. Men
sluta,
gud.
Sluta.
Spela dem också på jordtagen. Jaha. Nej, men nu fattar jag. Just det, ni är ju Malcolms. Eller någon sån här. De har ju någon sån här Kevin. Ja, men Kevin, han är så himla duktig. Men någon barn, vi har ju andra saker att diskutera här ikväll. Det är ju inget föräldramöte liksom. Nej då. Så, om jag vill ha något att dricka, gärna. En Long Island, 12. Då ska vi nog kunna komma igång.
Ja, nej, alltså det där hade jag inte löst.
Nej, men det går inte.
Det går, nej.
Nej, det går inte.
Och grejen är att så här, det där paret som har skrivit till mig, det är liksom bara bäddat för precis en sån situation som du just beskrev.
Alltså. Men jag tänker också att han står i bara överkropp och gör någon så här. Någon, han bara, det är en... du är carbonara. Nej, det är calciacino carbonara med carbonara. Alltså, det är inte carbonara. Nej, men när han står i köket där. När du kommer hem dit där paret och ser hur han står i bara överkropp. Och så här, och ska, han tänker att tjejer älskar mat och de blir kåta. Så att jag gör min goda så här, pasta rätt. Och du bara, carbonara. Och han bara, nej, det är inte carbonara. Det är calciacino. Så har han någon sån här italiensk recept som han har hittat. Och så lägger han någon krydda som ska pigga upp. Och sen så här.
Ja, för fan, så ska jag sitta där i någon så här.
Ja, sitta där. Ja,
och lite så här små snacka. Uppklädd liksom ändå.
Ja, och, bara, ja, så här, och så har, känner du att du har liksom lite för... Att du känner lite, gud, tycker de att jag är tråkig? Så börjar du tänka, och sen så,
nej,
känner du lite utanför.
Jag tänkte precis tvärtom, att jag sitter där och bara så här, åh nej, nu kommer han... tycker att jag är liksom härligare än hans fru.
Ja, än hans tjej.
Och så kommer han vilja så här, fokusera, kommer han kanske fokusera lite för mycket på mig, och så kommer hon bli så här irriterad, grinig. Och svartsjuk och grinig, och så ska det bli liksom allt det här bara sluta i någon slags så här
drama.
Bråk.
Alltså. Och sen så svansar de runt och viskar lite till varandra. Så här.
Nej, de har gjort tecken. De har förberett,
de har ju pratat om det här. Ja. De har ju pratat om det här sen du började blogga och var gift med Alex Schulman. Ja, de visst. Bara, en dag. Och sen bara, nu har det gått så här 10 år har de tjatat om.
Alltså
Katrin.
Förlåt
bara,
att jag avbryter, men de är inte så gamla som du tror, de här människorna. De har inte följt mig sen jag var ihop med Alex Schulman. De är liksom inte 40, de är inte så här 46.
Ja, de är inte, inte 48 och 56.
Nej.
Och har följt med din karriär.
Nej. Alltså de har ju nog hängt med absolut de senaste 10 år.
Men hur länge har de varit ihop, över 10 år?
Nej, absolut inte.
Jaha, jag trodde du sa det så här. Alla som har varit ihop i så här. Jag tror du menar efter 10 år.
Nej,
så är man så här,
nej, men alltså snälla, hade det varit något så här gammalt par så hade jag inte ens tänkt
tanken.
Jaha,
det var det jag trodde.
Nej.
Det var.
Sluta, jag har inte sex med gamla människor. Det vet du väl, för fan.
Ja, men vad fan man...
Nej. Okay, jag skulle säga att han är väl 34, alltså så här strax under 35.
Ja. Så de ser dig som någon så här sexgudinna som ska komma hem och piffa upp och lära dem så här. Och berätta och ska vara lite undergivna, och du ska vara så här.
Gud, alltså.
Ja, har de några önskemål på vad du ska ha på dig? Är det lack eller läder?
Men jag
eller?
Har inte ens svarat. Jag ska svara.
Nej, men jag tänkte om de hade skrivit så här. Vi ser gärna att du kommer till oss det här specifika datumet.
Nej.
Något som vi tycker är upphetsande är den här stilen på kläder.
Men du, på tal om, från det ena till det andra, på tal om input till, eller vad heter det, content. Både till våran podd, men även till liveshowen som vi ska ha den 25 april på Cirkus. Vi släpper biljetter, vi har släppt biljetter.
Ja, vi släpper biljetterna nu i helgen.
Nej, vi släpper...
Eller vi har släppt dem. Mm-hmm. Nu när ni hör det här, då har vi släppt dem.
Ja, nu när ni hör det här så släppte vi dem igår, kan man säga.
Ja. Och då går man in på vilken... Men vi lägger länkar.
Ja, vi lägger länkar och det är på Cirkus klockan 9, va?
Nej, klockan 6.
Okej. Okay. Ja, men det är, förlåt, det har varit så mycket turer fram och tillbaka så jag var inte med på de sista. Det var så jävla mycket mejl så att jag har inte hunnit. Men klockan 6 då, den 25 april, så kör vi vår sista liveshow på Cirkus. Och det kommer ju bli så jävla roligt för att jag går ju som alltid all in och har ju nu... Alltså jag har så mycket grejer för mig, va? Som ska vara hemliga fram tills dess. Men, och nu vet ju jag att du kommer skrika... rakt ut över det här. Men jag känner bara att så här, du kan inte pressa mig till... Alltså jag säger inte nej direkt. Jag ska fundera, jag ska undersöka och jag ska se om det finns något sätt jag kan göra det här utan att det påverkar mina barn. För det är ju det absolut enda jag bryr mig om. Men nu har jag igen blivit inbjuden till en sån här... hemlig fest.
Men vänta, pratar vi sexfest nu?
Ja.
Men, alltså,
men alltså en sån riktig, inte så här, det här
nej, men
är
du
inga...
måste ju bara gå nu. Nu måste du bara gå och få det här. Det här måste ju bara hända nu. Jag vill veta, svenska folk, alla vill ju veta.
Jag vet,
vad,
alla vill veta. Jag är bara så jävla... Alltså, så här, jag har ingenting, för att det finns ju inga krav på att jag måste ligga i någon ormgrop med massor med främmande människor. Och det är klart att jag vill ju gå, för att jag tycker ju att det är så här... Jag vill inte ligga på dödsbädden och känna att jag ångrar att jag inte i mitt liv ens har varit på en enda riktig sån... fest.
Mm. Vad skulle du säga är värst? Att ligga på dödsbädden och ångra att du inte gjorde det, eller att hamna i en ormgrop på äldreboendet med massa 90-åriga gubbar?
Varför skulle jag göra det? Vad fan, vad menar du?
Men när du är 89, säger vi.
Om,
alltså när, du, alltså när tror du att du hamnar på ett ålderdomshem? Någon gång kommer du göra det? 90?
Ja, nej, jag kommer göra det mycket tidigare. Jag kommer nog helvete, det tog snö nu.
Ja, ah, vad bra.
Shit, ja. Ah.
Nej, men jag tänker om du hamnar där när du är 90.
Nej, men 80.
Då kommer
80,
det vara andra 90-åringar.
Ja.
Ja, 80 säger jag. Ja, då kommer du kanske vara 80-90-åringar där och det är bra stämning och du känner igen många. Vad fan, du var ju alltid på Spybar, va? Kommer du ihåg Stangen? Ja, det är klart jag kommer ihåg. Fan, vad kul att träffa dig här. Och, nej, jag ångrar ju lite att vi inte låg med varandra. Då är det någon så här äldre man som alltid bjöd dig på shots. Som du har träffat. Då träffar du ju honom där. Fan, ska vi inte?
Han är ju 65 då.
Ja, han är ju kanske 65. Så han har precis kommit dit.
Ja,
och du har ju varit där i 10 år. Ja, men gubben! Gubben är du här!
Ja.
Så, och då blir du ju jätteglad. Och hans kompis var här. Och då hade ni stått på Spybar och pratat om att du ska ha trekant med de här två killarna. Och nu får du liksom en helt oväntat en andra chans där på äldreboendet.
Mm.
De är 65 båda två. Du var ju 10 år äldre på Spybar. Du har varit 10 år där. 60-70. Så du är 85. Grabbar, kom till mitt rum sen. Det står ett stort Z så att ni hittar. Du har ju något rum där med lite bar och du har någon diskokula i taket.
Okay. Okej. Men så
och så
då,
har du
då...
lite bilder på artisterna som du spelade där och en bild på Stangen. Men nu är Stangen lite så här, lite gråhårig. Ja. Och han har så här DJ-bordet på sin rullator och glider runt.
Ja, men tillbaka till den här festen i alla fall då.
Så nej, men vad var värst? Ormgropen där och då eller att ångra? Alltså känslan, vilken känsla är värst?
Nej,
att du hamnar i en ormgrop när du är 90.
Nej, men det,
du ska välja.
Det känner jag ingen ånger för överhuvudtaget. Alltså när jag är 80 kan jag ligga i ormgrop varannan dag.
Ja, okej. Okay. Ja. Så det är värre att ångra då i så fall?
Ja,
Man vill alltså, du menar att det kan, det finns ett, så att det kan bli ormgrop för dig på ålderdomsboden?
Ja.
Mm, spännande.
Ja, men oh, gud. Ändå så vill man ju liksom inte. Men, och jag bara känner så här, fan att den här festen inte är utomlands. Då hade jag ju dragit direkt.
Men vänta, alltså allting handlar ju bara, att du är där på festen kommer ju inget till. Det handlar ju bara om vad du gör på festen som kan bli lite så här jobbigt.
Ja, för det är ju
och
där jag känner
mig innan.
Så jävla stressad över bara så här.
Men varför skulle du vara stressad över
det?
Gud,
är det Rambos mamma? Men gud.
Ja, men det spelar ingen roll. Men då, alltså att man är nyfiken.
Ja.
Det är ju inte samma sak som, det är väl en jävla skillnad om du ligger och gökar med två killar och det kommer förbi någon mamma. Katrin, är det du som ligger där mellan skinkorna typ? Men om du träffas där när man står i något så här allrum där man står och dricker någonting och folk, alltså, det är, så som jag ser framför mig så är det ju ett liksom, lite så här bar lounge upplägg där man liksom kan bila runt
ju,
och ta
vinkar. Det är
ju
något slott liksom, en bra bit utanför Stockholm.
Ja. Ja, exakt. Mm. Och då är det ju en bar och så här, va. Sen så försvinner ju de som känner sig lite nyfikna på varandra. De försvinner ju iväg. Och då kan ju de, och då brukar det ju vara så, eller har jag fått förklara för mig, att man kan ju välja antingen ett rum där andra kan titta på och tycka att det kanske får vara med för att tycka det är spännande. Eller så tar man något helt privat och bara låser dörren om sig för att man vill vara i fred.
Va?
Ja.
Jag trodde alltså, att det var bara en öppen yta där alla låg med alla.
Nej.
Jaha.
Alltså snälla så här. Man träffas, alla snackar så här va. Alla är ju där på olika, vissa vill titta på.
Okay.
Vissa vill att andra ska titta på. Vissa vill vara med och vara fysiska. Uh-huh. Vissa vill att bara killen får ta, bara tjejen. Alltså alla har ju sitt liksom regelverk.
Okej. Okay.
Ja, och sen på plats så har man ju en plats där man minglar runt och bara så här, Katrin, vad fan, liksom, vad gillar du då? Och vad tycker du är härligt? Och så står man och pratar med olika, så kanske du pratar med ett par och det är bara, men gud, gillar ni också att ha massa speglar så man kan se vältränad ner? Ja, men gud.
Men alltså, jag tror bara att jag kommer bli liksom, jag tror att jag kommer bli så här sliten i stycken på ett sånt ställe, eftersom jag har ju en sån sinnessjuk jävla dragningskraft.
Ja, men det kan ju knappast vara någonting negativt och liksom jobbigt. Alltså, vad så här, du kan ju inte så här, jaha, oj, nu måste jag, jag har ju precis varit inne med två andra par här, men ja, jag kör väl en omgång till. Alltså, du är ju inte direkt personen som inte kan säga ifrån eller säga nej. Ja, men tack, nej, tack. Alltså, vadå? Tänk dig att gå dit och raka motsatser. Inte någon som kommer fram och säger hej. Man bara står som en så här säck potatis i ett hörn och bara så här, ja, hur var det på den här festen då? Jag vet inte, för det var ingen som pratade med mig. Det var ingen, jag fick inte vara med på någon orgie, jag fick inte vara med på någonting. Alltså, man vill väl komma dit och vara i sitt livsform och känna att man är ett stycke poppis.
Ja.
Alltså det är ju det, precis det du inte vill ligga. Sen så ett klipp till när du ligger på äldreboendet. Och det är någon 75-årig kvinna som tar alla. Du bara, dela med dig. Det är ju ingen som vill ha mig. Och alla ska slita den här 75-åringen i stycket, för de tycker hon är så het och ung.
Okej, okay. Ja, men jag ska fundera lite. Som tur är så är festen inte förrän typ i slutet på januari, tror jag. Så att jag har tid att fundera och...
Ja, men snälla, det finns ingenting att fundera på.
Men om jag går, då tänker jag att då sparar jag på liksom utvärderingen till livepodden. Är inte det en bra idé?
Det är jätteroligt. Men jag menar ju bara, du ska inte fundera på om du ska gå. Du ska fundera på vad du vill göra på plats och vad som känns okej. Okay. Och det känner du ju av. Om du under liksom 10 minuters närvaro har träffat 10 personer du känner från fotbollsklubbar och så. Ja, fotbollsföräldrar. Ja, då kanske du inte ska göra de mest extrema grejerna.
Nej, precis.
Men det är ju ingen som kommer ha några synpunkter på att man är där och man är nyfiken.
Men jag måste kolla, jag måste göra lite research, för det kan ju vara så här, om det till exempel är mobilförbud, då känns det ju genast mycket bättre.
Ja, men snälla, det är väl ingen någonsin som vill ha bilder på sig själv när man är i ett sånt sammanhang. Nej. Alltså om det inte är liksom en galning som jag som ska dokumentera allt. Allt hela tiden.
Nej, men jag bara tänker att det finns ju ändå... Grejen är, det finns ju ändå ganska många människor i det här landet som anstränger sig ganska hårt för att liksom förstöra för mig och sabba för mig och jävlas med mig och vara dumma mot mig. Det där är ju liksom ett guldläge att bara ta någon bild på mig när jag står i kanske inte de mest passande kläderna med tre snubbar i stringkallningar.
Ja.
Och sen bara, wow, flashback, hello!
Ja, ja.
En sån sak, det räcker ju för att jag ska liksom börja på en ny harva med socialen och killarna ska bli liksom trackade i skolan. Ja, det är det. Ingenting sånt får ju liksom riskeras.
Nej, men jag tror att alltså, om det är precis som du säger en sån privat klubb så har de ju valt ut människor med omsorg.
Ja, men det har de. Det vet jag. Att det är bra människor och det är liksom...
Ja, du kommer tycka, det kommer vara en så här lite så här härlig, spännande en bar där alla hänger och dricker drinkar. Mm. Och sen så försvinner vissa och så kanske någon tycker det är jättespännande. Vet, så har de olika rum, avdelningar. I den här avdelningen får alla titta på. Mm-hmm. I den här avdelningen får alla vara med. Mm. I den här avdelningen vill man vara i fred.
Inför nästa veckas poddinspelning så tar jag på mig att ringa och prata med... Han killen som har bjudit med mig. Så ska jag ställa alla jävla frågor. Och så återkommer jag med så här. Ja, precis, så gör vi
du... Men det är 100% att man inte alltså, jag fick ju lära mig av en sån här kille som håller på med BDSM att man har ju olika armband med olika färger. Alltså de här, man har så här läderarmband kan man ha, eller så har man olika färger. Och har du ett armband på höger hand så betyder det en sak. Har du på vänster så vet om du är givare eller mottagare. Mm-hmm. Om det är liksom vitt, då är det lite så här att du vill ta petting och folk får ta på dig. Är det gult, vet du vad det betyder då?
Nej.
Man gissa. En gul färg på BDSM och snusklubb, vad tror du? Vad är det som är gult som kommer ur kroppen?
Kiss.
Ja. Yeah. Mm. Då tycker man det är spännande att hålla på med kisslekar.
Okej. Det räcker.
Alltså om man har gul färg. Så att det ska du tänka på så att du inte signalerar.
Så att det inte kommer i någon sån här gul korsett.
Exakt, för då kan det vara att du vill att alla ska kissa på det.
Okej. Hej Bingo och Katrin, tack för en grym podd. Jag och min man är 30 och 33 år gamla. Har varit tillsammans i 6 år och ska i juni få vår första bebis. Vi har idag ett bra förhållande där vi båda arbetar i företagsledande positioner. Har god ekonomi och jag idrottar på elitnivå. På helgerna hittar vi ofta på saker tillsammans. Min man jobbar idag mellan 06 och 21. Helvete vilka arbetstider. Och driver ett stort företag. Idag fungerar vår vardag bra när jag har mitt eget arbete och efter det min idrott. Hur fan hinner de med det här? Då kommer vi hem ungefär samtidigt på kvällarna. Men hur ska... Alltså så här... Jag fattar ingenting. Och har ett par timmar till varandra. Okay. Jag är orolig för förändringen det kommer innebära för oss att få en bebis. Men no shit. Jag kommer att vara föräldraledig själv den första tiden. Och på sidan om att vara en bra mamma ska jag försöka jobba så mycket jag kan när vår dotter sover. Och även hålla i min idrott som kräver minst 5-6 pass i veckan. Men jag är rädd för känslan att känna mig övergiven och ensam hemma. Och jag är rädd att min man inte kommer förstå att han kommer behövas mer hemma. Hur får man den här förändringen att fungera så bra som möjligt? Hur håller man kärleken i liv när livet också går i 200 km i timmen med bebis, jobb och träning? Vänliga hälsningar. Alltså jag har bara en sak att säga. Skilsmässa. Det här kommer aldrig gå.
Alltså, nej, det kommer inte gå.
Nej, men alltså, du vet, hon måste ju sätta sig...
Det kommer vara som att trampa på en kratta som bara flyger upp igen.
Jag kommer ihåg när jag och Alex fick Falke. Och jag hade ju såklart massa erfarenhet eftersom jag hade fött 2 barn innan och bott med Nova. Och jag hade ju väldigt bra koll på hur det är att leva med bebis, litet barn, mellanbarn, stort barn. Men... Alex, han hade ju ingen erfarenhet. Han var ju helt så här, va? Vänta. kan inte jag gå till gymmet när jag slutar jobbet? Va? Och jag bara, men driver eller? Jag har varit hemma och gått runt med våra nyfödda bebis från att du har gått på morgonen hela dagen. Tror du inte att jag vill att du ska komma hem från ditt jobb så jävla fort som du bara kan? När han kommer innanför dörren, då står ju jag och väntar i hallen med bebisen i handen och bara, snälla, ta den här bebisen nu. Jag behöver bara få andas en liten stund. Gå ut, ta en liten promenad eller alltså bara få så här, ta ett djupt andetag. För att alltså, en hel dag hemma med en bebis. Alltså, tjena.
Men man är ju hellre på jobbet. Oh, ja, men kan man ju gå och ta en kaffe och sitta lugnt. Ja, men
fan, det är ju en dröm att komma tillbaka till arbetsplatsen efter att man har tagit sig igenom bebisperioden som oftast är 1,5 år. Alltså när bebisen eller ungen väl börjar på dagis. Alltså herregud, man känner sig ju som den mest fria människan i världen och är ju helt så här chockad över all tid man har och faktiskt kunna så här gå till gymmet, fika med en kompis och jobba och allt vad, liksom, som hon vill göra. Men att tro att den här snubben ska jobba från 6 på morgonen till 9 på kvällen när de har en bebis, det är bara att glömma. Alltså där får han bara så här, han får ta ett snack med sin chef.
Han är ju chef.
Okej.
Han får ta snack med sig själv.
Han kommer behöva frigöra så jävla mycket tid. Och här kommer det bli konflikt. För att det är... Alltså,
såhär, om han inte vill det så vidare.
Nå, alltså,
han
men
måste
det
ju komma
ändå,
till den insikten.
Fast om han är van vid att jobba från 6 på morgonen till 9 på kvällen. Vilket liksom från en början är ju helt fullkomligt sinnessjuka arbetstider. Vad ska han gå ner till? Okej, säg han går hemifrån tidigt på morgonen. Det spelar egentligen ingen roll om han går hemifrån.
7-7 blir länge också. Liksom.
Alltså, jo, men om han går hemifrån 6, 7, 8, det spelar ingen roll. För att det kommer inte göra någon skillnad. Men du vet så här, hon kommer ju vilja att han är hemma 5 liksom, på dagarna. Nej, alltså. Och så ska hon träna elitidrott på det här också. Hur fan så?
Ja, alltså jag tycker att han ska fråga sig själv om det verkligen är värt att jobba så mycket och så intensivt som han gör. Och vad det beror på, varför det är så viktigt för honom. För det vanligaste människor ångrar på dödsbädden, det är att de har jobbat för mycket.
Ja.
Och spenderat för lite tid med sin familj eller gjort roliga saker. Man bara, det enda jag gjorde var jobbar 6-9 varje dag, hela livet.
Ja.
Det är inte roligt att tänka tillbaka så.
Nej.
Och hon skulle fråga sig varför det är så viktigt med träningen. Är träningen någonting som får henne må bra eller är det något underliggande bekräftelsebehov som hon har och söker eller får. Alltså jag tänker nästan när man blir så här träningsnarko, alltså man vill ha kontroll på någonting, antingen sin mat och så får man lite ätstörningar. Eller vad heter det när man är så här extrem i träning? Det finns ett ord för det.
Träningsnarkoman
typ.
Ja, precis. Det var ju så,
alltså förstår jag menar? Är det så att hon kanske har det?
Ja, men så här, lägg elitidrotten på hyllan i 1 år från att du föder. Bara skit i att du liksom ens har det i ditt liv. Snacka med din snubbe. Han kommer behöva göra om sitt schema. Visst, han kanske måste jobba till 9 på kvällen vissa dagar. Men
en dag i veckan max typ.
Ja, men vissa dagar måste han komma hem i rimlig tid. Vissa dagar måste han komma hem tidigare än rimlig tid så att du kan få lite...
Och sen ska han ju vara pappaledig i alla fall några månader också. Man delar ju upp det där lite grann, eller?
Ja, man hoppas ju verkligen att de har planer på det. Ja.
Men vi säger lycka till.
Ja, shit alltså. Jag tycker synd om både den här tjejen och killen när bebisen är ute. För att de kommer få sitt livs jävla käftsmäll. För att det är, och hon också säger, när bebisen sover så ska jag jobba. Glöm det. Alltså det är så här... Har du en riktigt jävla bra dag som då innebär att du har haft en riktigt jävla bra natt, vilket alltid är beroende av hur bebisen sover och vaknar, vilket hänger ihop med vad du åt dagen innan. För det räcker med att du kanske käkar en cesarsallad på en lunch med lite för mycket vitlök i dressingen som gör att när du sen ammar så får bebisen ont i magen och gallskriker hela natten. Alltså det är så mycket...
Kan du få det av något sånt enkelt?
Ja. Ja, men gud. Oh, kommer inte du ihåg Rambo? Åh, herregud. Jag fick ju till slut inte... Alltså, jag åt ju knappt någonting. När jag ammade Rambo, Han skrek och skrek. Han hade så jävla ont i magen hela tiden. Och jag googlade och pratade med barnmorskan. Och vad gör jag? Och vad ska jag göra? Och vad ska jag inte göra? Och jag var på hälsokostbutiken och köpte massor med olika teer som jag bara hällde. Amningste heter det. Det finns ett sånt speciellt te på hälsokosten. Och jag hällde i med amningste och jag uteslutade lök, vitlök, kål, all form av kål. Hackad färsk rödlök kommer jag ihåg att jag käkade på nyårsafton när vi var hos Svante och Pimmi i Dalarna en gång. Du kan inte ha glömt den här natten. Han skrek oavbrutet hela natten och du stod så här med särade ben och gjorde en så här vagga av dina händer och bara vaggade honom och vagga och vagga och han skrek och skrek och vi bara fattade ingenting. Och sen fick jag veta att så här, rå lök är det värsta för när man ammar och man har en bebis med känslig mage. Det finns tusen olika saker. Alltså, gud. Så att det här med att så här, först föderskor tänker så här, men när bebisen sover, då kan ju jag jobba. Glöm det bara. Alltså, räkna inte med att det kommer ske. Sen kommer det ske. Alltså, så här, du kommer ha dagar där du kan sitta och jobba hela tiden när bebisen sover. Men alltså så här, du kan ha en bebis som kommer sova i 40 minuters intervall. Du kan ha en bebis som kommer sova i två timmar.
I stormen, det alltså, hold your horses. Alltså, nu får det låta som att man frigör tid när barnet sover. För det första ska man ju vara jävligt restriktiv med hur länge barnet får sova på dagarna. För det kommer ju påverka natts- och dygnsrytmen, så att säga. Men det är, om man inte tar extern hjälp för allt liksom runt omkring, så är det så här, så fort ungen somnar, ja men då har du ju, då ska du ju tvätta nedspydda kläder och någon, rensa i blöjlådan och bära ut lite sopor och
liksom förbereda middag.
Mamma.
Ja, visst.
Men alltså det är ju full låda.
Ja.
Från det att man, när man vaknar till, alltså med ett barn, alltså,
absolut.
Det är ju någonting hela tiden runt omkring. Och så ska man ju kanske bara så här hinna ta en dusch själv. Det gör man ju inte. Man är ju typ som en så här.
Nej, för du kan ju inte ta en dusch när barnet är när liksom bebisen är vaken. Alltså i början kan du ju det när du kan lägga den i någon så här babynest på golvet, men det där går ju sjukt fort innan ungen börjar bli rörligt och ska börja liksom kravla runt och klättra upp och slita ut lådor, och då kan du inte ens liksom gå på toa
eller krypa på upptäcksfärd. Eluttag och grejer.
Exakt. Ja. Tänk om.
Men med de orden så önskar vi dig lycka till på din resa genom livet på jakt efter den perfekta lilla bebisen som aldrig skriker på nätterna och sover hela dagen och som dessutom har planerat in sin perfekta sömnschema enligt dina gymtider. 5 träningar i veckan, 5 sömntillfällen som du lyckas tajma in.
Vi vill säga god jul till alla som lyssnar. Ha en fantastisk julafton på söndag. Så hörs vi i mellandagarna.
Ja, god jul god och jul. Gott nytt år.
Nej, gott Hejdå. Nytt år kommer vi hinna säga igen. Så vi kommer
jag säger dig. Bara god jul och nästa vecka säga gott nytt år.
Exakt, god jul.
Ja, glöm inte mejla frågan alltså till vincats@relationspodden.com. Vi ger, jag tycker att alla frågor som vi läser upp belönas med en biljett till våran liveshow.
Va? Okej.
Eller? Inte du då?
Okej.
Så en morot.
En morot, okej.
Bra. Hej då.
Hej då.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.